Det är inte alla som har fattat det, märkt när jag har pratat med lyssnare. Men det är alltså Kringlan som spelar och sjunger vår intromusik.
Ja.
Det är en jättefin jingle.
Det är ett fint stycke.
Ja, det är.
Fin falsett.
Mm. Ja, just det.
Det är inte för inte som han kallas Möllevångens prins.
Nej.
Han kallas också Borås R. Kelly, men det är av andra anledningar. Hej, Kringlan.
Hej, Ola.
K. Svensson. Kristoffer Svensson.
Släppbarn har många namn.
Ja, precis. Det är en annan likhet du har med Prince nu, förutom falsetten, att du också är the artist formerly known.
Just det.
Yes. Just det. Olika saker.
Och då har du sluppat Kringlan?
Ja.
Jag tycker bara Christer
K. Svensson. Mm.
Det här är en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Kringlan K. Svensson är här, som sagt, och jag heter Ola Söderholm. Övriga ordinarie drevare, Liv och Nanna, sympatistrejkar med de norska piloterna. Så därför har vi svartfoten Jonathan Unge här.
Hej.
Men de har ju problem med strejkbrytare tydligen. Har ni hört det?
Piloterna?
Jag hörde inte det, strejkbrytare. Att de bara tillhör ett bemanningsföretag.
Men är inte det också... är inte grejen att vem som helst egentligen kan vara pilot? Att det är ett så fruktansvärt lätt yrke?
Man behöver inte piloter.
Nej,
men
exakt.
Det får man inte säga.
Nej, men jag tror ändå det måste ändå vara en som har gått en jättelång utbildning som sitter i den där hytten. Även om det är någon sån
eller
grej de inte...
om man hyvelrakar en apa, sätter på en pilotmössa, så kan den också köra ett plan.
Ja, men det är för att planet flyger av sig självt med autopilot.
Exakt. Man måste bara sitta och komma ihåg, tryck inte på knappen som stänger av autopiloten. Hela tiden upp, så får man ha en extra pilot som också påminner om det. Tryck inte på knappen nu.
Ja, det kanske är så egentligen, men reglerna är väl fortfarande så att det måste vara en utbildad pilot som sitter där.
Ja, reglerna är sådana.
Man har ju hört att det bara är till för att passagerarna känner sig trygga med en pilot.
Mm.
Men att 90% av alla krascher är pilotens fel.
Aha. World Trade Center till exempel.
Okej, så att det är egentligen mindre tryggt att ha en pilot där,
ja.
För att då kan någon råka slå av autopiloten. Precis.
Ja, men så är det. Det hade ju varit tryggare om alla körde såna förelösa Google-bilar.
Ja, men är det inte grejen att om autopiloten råkar liksom gå sönder, då ska han kunna flyga på riktigt? Men det kanske han aldrig gör.
Det är ett stort om.
Ja, det är faktiskt ett stort om, ja.
Ja, men...
Så att jag menar, de har ett dåligt case, de piloten. Det är svårt att löneförhandla för dem, tänker jag. När man vet att en apa kan göra deras jobb.
Det är som att löneförhandla på P3.
Ja.
Ja. Mm. Vi kan ta in vem som helst.
Det är många som kan tänka sig jobba på Petri för en klas banan.
Ja, det var verkligen vilken uppvisning av solidaritet från er sida. Men det är, ni älskar en dynamisk arbetsmarknad. Så det är ingen problem med det här missbruket av bemanningsföretag och dotterbolag.
Det här är en fråga om principer. Alltså det är ingen som unnar piloterna höga löner. Men det är en principfråga.
Ja.
Ja, precis. Det är så att Ali Esbati och så här, vänsterpartister står i Aktuellt och kämpar för de här piloterna som tjänar 100 000 i månaden. Men det är för att det är en princip att det kan sprida sig till arbetsmarknaden i allmänhet, att man missbrukar bemanningsföretag och så vidare. Men det som har hänt är då att flygbolaget Norwegians piloter har gått ut i strejk, om någon inte har hört nyheten. Och då att Norwegians ägare har hyrt in personal från andra bolag på något sätt. Det är det som är strejkbryteriet, menar vissa.
Ja, det är ju något svagt av de piloterna kanske, va? Det är inte så solidariskt av dem.
Det säger också,
om vi nu ska skita för att visa att det var ett enkelt yrke.
Nej, men det är ju ett till tecken på att vi är tillbaka i tidiga 1900-talets kapitalism.
Mm-hmm.
Alltså Thomas Piketty, ni vet den här rockstjärneekonomen, har ju pratat om att ekonomiska ojämlikheten är tillbaka där.
Alltså vad som man klassar som rockstjärna när det kommer till ekonomer, det är för låga krav.
Ja, men allt är relativt.
Ja, absolut.
Mer star quality än Stefan Ingves.
Och det har ju också en hyvelrockad apa.
Ja, men det är då att Norwegian har hyrt in spanska strejkbrytare.
Men att det finns så mycket piloter.
Är de
man kan
nya,
gödsla med
dem. Är de nya alla är en fotograf idag, alla är en kritiker, alla är en komiker, alla är också en pilot.
Ja, Norwegian har hyrt in spanska strejkbrytare och i Sverige början av 1900-talet fick man slut på inhyrandet av utländska strejkbrytare genom Amalthea-dådet. Har jag läst på Wikipedia. Det var slutet.
Får vi kanske dra Amalthea-dådet lite snabbt för...
Sprängningen av fartyget Amalthea 1908, där det fanns strejkbrytare.
Engelska strejkbrytare?
Ja.
Irländska? Engelska? Skitsamma.
Det var en terrorattack.
Ja, det var en terrorattack. Men då upphörde det, för det är liksom det enda språket kapitalet förstår. Och nu har de börjat med det här som de då har hållit sig ifrån i en 80-90 år igen.
Så är det dags att spränga ett plan?
Alltså norska pilotfacket måste helt enkelt döda de här spanjorerna. Eller i alla fall skada dem. Eller? Det måste väl bli så.
Vilken talande tystnad.
Nej, jag vet inte. Men jag tänker... Ja, men jag vet, vad gör man med strejkbrytare? Man så här släpar ut dem på gatan och rullar dem i kärra och fjädrar. Och,
Vejron i åttan som...
Ja, men jag bara försöker se det framför mig med de här, så här norska övre medelklassfarbröderna som ska liksom släpa ut, gå med högafflar och facklor hem till liksom folk och släpa ut dem på gatan. Och,
Är det en lustig syn?
Hälla taxfri sprit över dem och tända på.
Ja, det är kul att du är här igen, Jonathan.
Tack, det är kul att vara här.
Jag hörde dig i podden du gör med Simon Svensson, Della Sport.
Vi ser väl den som lite sportnytt till Lilla Drevet.
Vår systerpodd Lilla Sportdrevet,
så vi brukar kalla den.
Vi är väldigt glada för det. Det är också lite nedlåtande.
Men jag tänkte, du gjorde en imitation där utav hur Anders Borg lät när han träffat Dominika och upplevt liksom rivit sex för första gången i sitt liv och inte hade något annat val än att kasta sig i hennes armar och lämna allt. Och det här är en lite jobbig begäran, men jag undrar, skulle du vilja göra den imitationen igen för våra lyssnare?
Men varenda gång jag gör det, då spelar du sen upp det och skrattar åt det. inte med, utan åt. Nu gör jag självmål här. Men jag tror det lät så här. Åh, det kittlar i snoppen! Gissar jag.
Det är gissningar det här.
Ymma på glasögonen.
Det kittlar liksom från låren upp i magen.
Anders Borg berättar om den nya kärleken. Det kittlar från låren ända upp till magen.
Ni måste förstå att jag lämnade min fru. Det var som det kittlade. Bara fortsätt att kittla.
Det var som att min penis nös.
Ja, stormkokade i pungen.
Ja, men då är vi igång, va?
Ja, det är vi. Jag ska prata om Elisabeth Höglunds blogg.
Alltså.
Ja, och sen ge ett jävligt bra tips till Sverigedemokraterna. Men låt mig börja med att ställa en fråga till er, Ola och Jonathan. Tycker ni att det är 1. För många tiggare på stan, 2. Lagom många tiggare på stan, eller 3. För få tiggare på stan?
Det är en knivig fråga.
Mm-hmm.
Jag tyckte i början att det inte var ett problem.
Nej.
Jag började svänga.
Att det är för få, att det börjar bli ett problem.
Jag tycker att det är tråkigt att folk ska behöva tigga. Jag önskar att det inte fanns några tiggare alls.
Just det. Jag får en känsla av att folk börjar tycka att det är för många tiggare på stan. Otroliga mängder människor som har till sysselsättning att sitta på knä och be om pengar. Det tror jag är liksom känslan folk har.
Ja, men alla tycker att det är för många tiggare. Det är väl mer vad folk tycker att man ska... Yeah. Vissa tycker att man kan förbjuda bort det.
Precis, det är väl så det är.
Jag har ju stått lite för en motsatt åsikt.
Att det varit för få?
Nej, men att det varit alldeles utmärkt lagom. Att det inte är så jobbigt.
Nej, men du ger väl gärna pengar till tiggare?
Det gör jag absolut.
Du är ju borgerlig. Ja. Du tycker det ger en fin känsla i kroppen att lägga en härligt prasslande 20 i den här smutsiga pappmuggen. Det är väl den här nästan berusande känslan av makt när du får vara möjliggöraren. Med dina pengar kan du förändra någons liv, men du är också förgöraren. Du kan välja att behålla pengarna själv. Och den här spänningen att det är du som bestämmer, den gillar du.
Det kanske är så.
Att Jonathan är som den här indiske guden Kali.
Exakt.
Med liksom 8 avhuggna huvuden i ett halsband runt halsen.
Jag kan välja att döda eller inte.
Jag är skaparen. Precis. Och förgöraren.
Ja, ibland ger du inte.
Okay.
Nej, då bestämde du plötsligt för att inte ge. Då var du inte möjliggöraren idag. Då var du förgöraren.
Men det är en dag imorgon också.
Ja, precis. Ja. Så det är inte, då är det lagom många om man gillar det där. Jag tror många tycker att det är för många tiggare i Sverige. Jag kände själv liksom inget aktivt engagemang när jag läste om de här tiggarna som blev avhysta från att sova på en trottoar i Stockholms innerstad. Man kände mer att det kan väl inte bara ligga massa människor på stadens gator utan att någon gör någonting. Det var inte själva avhysningen som jag reagerade på. Det är med det här att vi tillåter att det ser ut som en zombiefilm i våra städer om nätterna. Där det ligger kroppar utspridda över gatorna som kommer till liv på dagen och kryper upp mot en vägg och sätter sig och tigger. Mm. Ni förstår vad jag menar.
Men det är också så att man kommer inte förbi bara på trottoaren.
Att man inte kommer förbi, nej.
Eller det var väl anledningen, eller hur? Det är svårt att gå på trottoaren.
Det är ju inte det trottoaren är tänkt för då hade den varit mjukare, tänker jag.
Ja.
Vi ändrade ju på lösdrivarelagen 1965 i Sverige. Med tanken då att det inte fanns några lösdrivare som inte staten tog hand om. 1966 tog staten på sig ansvaret för att det inte skulle finnas några tiggare som hade tiggeriet som enda alternativ. Uppenbarligen så är ju inte fallet så nu. Eftersom vi ser ju hela tiden massor av tiggare som svenska staten inte tar hand om. För det verkar vara så märkligt svårt att avgöra vem som har ansvaret för de här människorna som då drog nitlotten när vi delade upp världen. Att det är så svårt att man gör ingenting. Verkligen ingenting. Och under tiden växer andelen människor som tycker att det finns för mycket tiggare i Sverige. Det är väl en rimlig problembeskrivning.
Ja, men det är någonting med det där att det är inte så här, de kan liksom inte, de utländska medborgare kan inte så här dras in i det svenska välfärdssystemet då som svenska medborgare. Men då är det som att det är så stelbent, så då kan vi inte ens göra någonting. För att det är inte värdigt svensk välfärd att bara ge dem bajamajor och en barack. Nej. Så då gör vi inte det alls, utan bara låter dem vara ute. Att det är sån stelbent tänkande kring vad man eventuellt kan göra.
Ja, precis.
Är det inte lite så, tror jag?
Så är det väl, helt enkelt, ja. Och folk börjar väl tröttna på att hela tiden behöva göra Jonathans val mellan att vara möjliggöraren och förgöraren. Att det valet liksom ska poppa upp var 15 meter. Och en som har tröttnat är Elisabeth Högblom. Höglund heter hon, ja. På sin blogg har hon gjort ett skop. Har ni följt det?
Nej.
Jag orkar inte läsa hela blogginlägget, men jag har sett någon upprördhet
det var ju
det i sociala medier.
Vackert illustrerat med bilder för den som inte orkade läsa.
Som hon hade tagit?
Hon och hennes man har i smyg fotat två hemlösa EU-emigranter i Västra Haninge, tror jag. Det låter lite som någon sorts, något man gör när man är pensionär, kanske. När någon meningsfull aktivitet ska man sysselsätta sig med. Och på det här sättet har hon då lyckats driva i bevis att tiggeriet är organiserat. Advokat Elisabeth Höglund la fram detta bevis till domare Elisabeth Höglund som fann bevisen övertygande. Gick ut med detta på Elisabeth Höglunds blogg. Och här kommer jag då fram till det jag inledde med, att jag skulle vilja ge ett tips till Elisabeth Höglund och till Sverigedemokraterna som gick till val på att stoppa det organiserade tiggeriet. Sluta vara emot det organiserade tiggeriet. Det leder bara in i en massa snåriga diskussioner om vad en organisation egentligen är. Folket är redo nu. Nu skiter de snart i om tiggarna är organiserade eller inte. Det är tiggarna de hatar. Am I right?
Ja, men det är väl rätt. Men så har det varit länge.
Ja, men varför har de gått omvägen hela tiden om så här, vi ska stoppa det organiserade tiggeriet? Folk skiter väl fullständigt i det nu? Snart kommer det bli huggsexan bollen. Vem lovar att likt råttfångaren i hammen leda dessa varelser ut ur landet? Vem vågar driva frågan om tiggeriförbud? Tror ni Sverigedemokraterna måste väl fundera på det?
Men de har också bara...
De hade ju det till EU-parlamentsvalet, hade de det som ett av sina...
Och bara organiserat tiggeri.
Exakt. Det står det på affischerna. Stoppa det organiserade tiggeri. Mm. Vi vill bara ha tiggare som tigger helt planlöst.
Precis.
Tiggare som har en Google-kalender helt i oordning.
Det måste väl stå
som politiker... oorganiserade tiggare.
Långt ut på högerkanten liksom, och med ett fuktigt finger i luften och känna av så här. Är de klara för det nu? Har de blivit lite mer nationalistiska sen sist vi kollade... Ja då, det har de. Snart är den gödda kalven klar att snittas. Snart är de mogna för att ta vårt förslag om tiggeriförbud. Så att det blir ett lagbrott då att be en medmänniska om hjälp. Det är liksom, är vi redo för det samhället? Jag tror att vi börjar bli det.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Det är i alla fall min känsla av att liksom, det känns bara onödigt av Elisabeth Höglund att försöka driva det här om att det skulle vara en organisation, att det är det som är problemet när det är så uppenbart. Att folk faktiskt tycker att tiggeriet i sig är problemet.
Så man spelar på pöbens känslor, så det är inte som att så här, organisationen är det som väcker, rör upp dem, utan det är mer bara att De tycker att det är störigt i allmänhet, ja, alla SD-väljare och så.
Att spela på pöbelns känslor är ju utmärkande för liksom ett postpolitiskt klimat där man liksom bara lyssnar av vad folk vill ha. Jag är helt oförstående inför att Sverigedemokraterna harvar på med att vara emot den organiserade brottsligheten. Släpp det. Folket är liksom moget för mer explicit rasism.
Men jag tänkte på det här att folk var så arga på Elisabeth Höglund nu över det här att för jag såg, vet ni, ståuppkomikern Bill Burr. Ja. Han har någon ny special. Men han hade något skämt i den. Det handlade om någon amerikansk kändis, jag vet inte vem det var, men någon som hade sagt något dumt, något lite rasistiskt. Och hans skämt var typ, ja men vad fan trodde ni? Han är ju gammal. Och jag tänker att, är inte det lite applicerbart på det här fallet också? Att Elisabeth Höglund är 190 år gammal.
Ja, ja. Ja, men, ja, jo, alltså, jo.
Men alltså, sluta låtsas vara så chockade över att ni kan inte ställa kravet att de ska vara så här perfekt liksom, i takt med den antirasistiska diskursen som pågår i sociala medier nu. Det är lite, jag menar, när hon liksom växte upp, då var det ju att man tvångssteriliserade romer och ja, eller jag menar bara överhuvudtaget att hon använde ordet, klarade av att använda ordet romer i den här debattartikeln, ja, och inte zigenare. Det tycker jag borde räcka för att man skulle kunna se glaset som halvfullt. 190-årig tant var chockerande antirasistisk. Tycker jag att ett Zetras vinkel borde ha varit när hon skrev en artikel om det här.
Du är glad att hon och hennes man inte gick fram och steriliserade de två romska kvinnorna.
Men du tycker så att liksom toleransen mot gamla människors rasism har liksom minskat i samhället.
Mm.
Man får liksom inte längre vara så lite skönt rasistisk som ens farfar var.
Ser ni två det som ett problem?
Att man som gammal är lite små rasistisk.
Nej,
att
toleransen minskar.
Ja, men jag kan tycka lite, för att jag menar, man blir ju någon sorts lite förståelse. Min morfar säger att de svarta inte kan hantera demokrati. Ska jag då varenda gång säga åt honom? Eller ska jag skratta överseende?
Bara vänta på att han
ska dö. Ska det gjorde jag.
Det ska ju Elisabeth Höglund också göra. Ja. Det spelar väl ingen roll. Det spelar fan ingen roll alls.
Min syster jobbade på ett ålderdomshem och hon känner väldigt starkt att man ska rätta folk när de har dåliga, liksom, sunkiga åsikter.
Mm.
Men det gick ju bara ut på att hon gick runt och skällde ut människor 8 timmar per dag.
Mm. Mm. Men det var ju en nyhet.
Skakade lilla Agda. Så kan du inte säga. Vägrade lägga om hennes liggsår.
Alltså, det var en nyhet i veckan om ett ålderdomshem där de gamla fick igenom sitt krav på att slippa ha personal i slöja.
Hade de lyckats organisera sig så?
Alltså, det är
en omröstning.
Min erfarenhet av att jobba i vården är ju att de gamla gärna bad att få slippa få en invandrare.
Det är ju ett lite jobbigare fall, för då går det ju ut över då människor, unga människors möjlighet att ha ett arbete. Alltså det känns ju lite mer komplicerat, men att gamlingar bara sitter och gaggar, att så här, vara så chockad och arg över det på Twitter. Alltså jag menar, Elisabeth Höglund var ju antagligen med i sådana liksom pöbeluppbåd och man jagade romerna ut i stan med högafflar och facklor när hon var ung.
Jönköpingskravallerna.
Ja, precis.
Hon slängde sten.
Elisabeth var där. Längst fram.
Ja, precis. För att de hade sålt kattguld, gick det ett rykte om.
Mm.
Så jag menar, jag tycker att hon är chockerande progressiv. Men det är med tanke på det.
Det blir ju så här, och de lär ju ut sociala medier och sånt på ålderdomshem.
Mm,
det kan får man ju, vara. Det är kul att de då kan dela med sig. Men då får man ju räkna med att det blir så här.
Ja.
Vad heter hon?
Elisabeth Höglund.
Någon lärde henne blogga.
Ja. Ja, men det är ju det, men det är liksom, hon har en blogg, men vad ska man göra? Alltså, Jan Helena har ju sparkat henne från Aftonbladet, det är ju redan gjort. Och så här, nu har hon en blogg, men ska hon sitter och gaggar, och det får inte pågå.
Men på vilket vad heter det, webbhotell ligger bloggen? Kan man gå in och kräva att de släcker ner den?
I amerikanska The Office så lurar de en att ett vanligt Word-dokument är en blogg. Det är kanske något sånt, man skulle bara öppna Word åt henne och säga, det här är din blogg, allt du skriver här kommer ut så alla kan läsa det. Tror ni Håkan Hellström fortfarande spelar sin låt Zigena Live Dreaming?
Han avslutar varje konsert med den.
Ja, det är länge sedan man hörde den liksom Zigena-romantiken.
Den är med på den här live på Ullevi, DVD:n och skivan.
För det är ju en av hans bästa låtar, men den är ändå... Det är liksom en bild av liksom romer som man inte hör så mycket idag. Liksom. Att jag vill bara leva Zigena Live Dreaming. Gå runt med för korta byxor och hängslen och sälja morsans gamla kastruller.
Men är det Zigena-klädsel?
Jag vet, jag tänker att Håkan har den att man bor i en jättemysig cirkusvagn av trä och har en stor lufsig hund som tittar ut genom fönstret med hatt och slips på sig.
Men det är väl väldigt Göteborg att vara 20 år efter övriga Sverige och ändra på sånt lingo.
Ändå, ja,
att det är bara de enda i min egen ålder som jag liksom har hört använda ordet neger på ett så här obekymrat sätt är göteborgare, tror jag.
Ja, ja, absolut.
Och då får man ju förståelse för det.
Ja, precis. Vad fan trodde du? Han är från Göteborg. Orka hålla på och ställa krav.
Elisabeth Höglund och göteborgare, kan vi inte ha de kraven på som vi har i övriga samhället?
Låt dem gagga. De dör ut snart.
Min mamma gick ju precis när hon, jag vet inte om jag har dragit det, men när hon blev pensionär. Alltså, hennes krönika exakt efter att hon blev pensionär. Mm. Så handlade det om att Nigella, och jag har inte riktigt läst det, men jag tror att poängen var att hon var något av en hora. Aha. Och förtjänade att få stryk.
Ja, det var någon sån här bild som läckte ut och hennes kille tog strypgrepp på henne på en restaurang. Mm. Och sen så var det så här att fy fan vilken vidrig kille. Var då den allmänna känslan. Mm. Sen så problematiserade din mamma Cecilia Hagen det, ja, i en Expressen.
Den fick ju massa skit. Men då, vad heter det? Då var det som att även hon hade bestämt sig, tror jag, i sitt huvud, att jag är pensionär. Mm. Och nu äntligen kan jag säga såna här saker.
Hon ställde sig.
Och det är liksom på något sätt en av de få liksom plussen med att vara pensionär.
En spade och en spade och en hora och en hora.
Ja,
det kan jag säga nu.
Ja, det får man.
Men de äter kattmat och ska dö snart. Ska de inte liksom, ska man måste ju få ta plussidan av det också.
Ja, ja. Elisabeth Höglund, Cecilia Hagen och alla från Göteborg.
Ni känner till Johan Akelius.
Mm-hmm. Ja. Mm. Krönikör på moderskeppet Aftonbladet.
Just det. Som jag förstått det så vaknar han varje morgon till ljudet av stampande hästar. Och oroliga eller lite upphetsade hundar.
Är det Maria Abrahamsson du talar så här?
Nej, absolut inte.
Nej, det är inte hon. Vad heter?
Nej, vad heter hans tjej?
Popova.
Popova.
Just det.
Förlåt, Susanna Popova.
Ska jag ta om den? Är det Susanna Popova du talar om?
Nej. Nej, nej. Sen sticker han fram sin hand och sen stänger han av klockradion som är inställd på rävjakt.
Ah, just det.
Han sätter sig upp. Huttrar. Vad kallt det. Det är det inte, han låtsas bara. Det är ett vanligt svenskt hem.
Ja, man tänker att den på en dragig herrgård i England.
Ett grevskap.
Där de fortfarande är emot liksom modern isolering och sånt.
Jag tror han låtsas undra, har varmvattenröret spruckit igen? Varför envisar sig med att ha det på husfasaden? Så ler han för sig själv. Ja, det är bara sån vi är. Vi är så excentriska. För att han vill ju vara engelsman.
Just det.
Tror jag. Och han lever ju i, liksom i den världen. Mm. Han älskar ju excentriker. Mm. Och det är engelsman. Jag tror att Akilles är en sån här person som inte är som Euripides, skilda människor som de är, utan som, mer som Sofokles. Att han vill se på människor som de borde vara.
Aha.
Och i det här fallet så vill han att människan ska vara en galen rik engelsk aristokrat.
Mm. Mm.
Världen vore bättre om den innehöll liksom mer inslag av tokiga lorder som rider i galopp på trottoaren.
Mm.
Över tiggarna spelar ingen roll.
Nej.
En, liksom en rik grevinna som parkerar sin bil i rulltrappan.
Mm.
En ung friherre går på gatorna med en hatt av korv.
Ja.
En hatt av korv.
Just det.
Detta vill Johan Akelius, ja.
Så ser hans värld ut.
Ja. Det är liksom... Ja, men det är brist på sånt i Sverige. Det är Ian Wachtmeister kanske. Som...
Ja, det är nästan bara han som upprätthåller det. Sen när Akelius väl satt på sig sina kläder så sätter han sig vid sitt skrivbord, fattar gåspennan och diktar och sen krönika varje vecka.
Ja.
Och det är väldigt tacksamma för. Jag gillar Akelius. 24 karat. Men det är inte Akelius jag ska prata om.
Nej.
Det var bara himla, himla omständigt upplägg.
Ja, för du nämnde han i alla fall.
Ja, det gjorde jag. Han har skrivit en krönika, näst senaste, det är som heter Det är med Palestina som Lionel.
Mm-hmm.
Som är Messis förnamn, tror jag.
Aha. Ja. Är det Messi han syftar på?
Det är det. Mm. Men i den här krönikan så menar han att man som person tar ställning för olika saker. Det har han ju rätt i. Eller hur? Antagligen så gillar man Messi eller så gillar man Ronaldo.
Aha.
Och det blir liksom...
Det är en sån
det blir mer av en
Elvis, Tommy Steele-fråga.
Ja, exakt.
Antingen är man Messi eller så är man Ronaldo.
Exakt.
Eller som på 90-talet då det var Robin eller Kajsa Lisa Ejemyr.
fortfarande infekterat.
Bara slogs och slogs på skolgårdarna.
Vem var du?
Kajsa Lisa.
Såklart. Robin.
Jag kände att historien har gett mig rätt.
Precis, men hur som helst att de här valen till slut blir liksom någonting större än ett bara, det handlar inte om sakfrågan, utan det blir liksom någonting mer. De här ställningarna man tar, om man är emot kärnkraft eller inte, det blir liksom till någonting, det blir rätt och fel, ont och gott.
Okej, okay, ja.
Det liksom definierar vem man är. Och det här får då äntligen in Hakelius på det han, till hans poäng, det han skulle vilja säga med den här krönikan. Nämligen att Jong Jos krönika, som skedde precis veckan efter dödsskjutningarna i Köpenhamn, om att judar gnäller och ljuger, att det är något som man måste ha förståelse för.
För att
om han hade tyckt något annat så hade Jan Guillou gjort liksom våld på sin egen identitet.
Hakelius säger det här.
Ja.
Att det är Jan Guillous identitet.
Han kan inte tycka något annat.
Han kan inte ta antisemitism på allvar.
Nej, för att jag tror liksom att det blir så här att man har tagit ställning i Israel och Palestina. Så att allting som, det är klassiskt, så allting som liksom touchar det området, då måste man liksom kategorisera in det under någon av dem. Judar gnäller, om jag tycker att de gnäller rättmättigt, då är jag för Israel.
Just det.
Han kan liksom inte.
Okay.
För att om han skulle säga, nej, judar ljuger inte, och de gnäller rättmättigt, då har han tagit sida för Israel, Israel och Palestina.
Man ska ha förståelse för att Jan Guillou inte kan ha två tankar i huvudet,
nej,
samtidigt.
Precis. Det blir liksom för mycket. Det är liksom ganska klassiskt det, att vänstern ibland försvarar saker de inte borde försvara. För att om man inte gjorde det så är man rädd att det blir moteld. Att man erkänner någonting. Ja. Det är något skumt med Chavez.
Ja. Ja.
Ja. Att det är även så här små som man försvarar liksom Kuba in absurdum ibland. Jag hade kunnat säga Fidel håller extremt långa tal. Man hade kunnat bjuda på den lilla, till exempel.
Ja.
Men blir det en spricka i fasaden så rämnar allting,
ja, precis,
direkt.
Precis. Och Högern är exakt likadan, fast andra hållet.
Men är det så med Messi? Om man skulle säga att det var ett vackert mål av Ronaldo. Att man liksom, jag förstår inte den analogin.
Ja, men den kanske är lite svag då. Men ja. Det får du ta med Hakelius.
Jag tar det med Hakelius.
Ronaldo är sämst på allt han gör hela tiden.
Måste man också.
Annars tar du ställning för Israel.
Ja, precis. Men det här är som den där gamla Herbert Tingsten, den här legendariska DN-chefredaktören, att han hade någon sån policy att han funderade på vad han tyckte, och så kom han fram till att om jag tycker något till 51%, då skriver jag som om jag tycker det till 100%. För annars blir det liksom inte effektiv och bra polemik.
Nej, men så tänker jag att vi kanske kan tänka i den här podden där man liksom jobbar med överdrifter, raljans, groteskerier, vulgaritet. Alltså då kanske man får göra så, som en liksom humoristisk poäng.
Ja, just det.
Men riktigt den statusen hade ju inte Albert och Herbert Tingsten.
Ja, just det. Men han skrev väl då att han alltid tyckte att USA hade 100% rätt. Han hade bestämt för att de hade rätt i kalla kriget. Mer rätt än de andra.
Ja, men precis,
så då försvarar han dem som en galning.
Just det. Men det här killen menar som att det här liksom inte, det sker inte på intellektuell nivå. Alltså det är inget, de gör inget avgörande. Det sker rent känslomässigt. Så då är man nästan fri från skuld. Eller? Som liksom att Göran Greider kan liksom inte stämma in fullt och helt i kritiken mot Putin. Det går inte. Hela hans kropp liksom skriker om att få skriva en dikt om rysshat. Det tar över honom. Ja. Han är slav under. Men så finns det liksom lite andra, så här, att man ibland kan erkänna lite någonting med att man brukar slänga in ett men. Ett dåligt exempel, men ett klassiskt exempel. Ja, men Hitler byggde också autobahn.
Just det kan man ge Hitler då.
Ja, det kan man ge det. Det Hakelius har ju själv gjort det. Han försvarade kolonialismen för ett tag sedan. Och det var liksom att ja, den var hemsk, men den förde också gott med sig. IPAN, till exempel.
Just det.
Men det är också som med de här islamska staterna, att de släpper de här filmerna då de skär halsen av kurder och så eldar upp jordanska piloter i burar. Och säger alltid folk, det är fruktansvärt. Men vad välproducerade de här filmerna är. Oerhört välproducerade. Jag har inte hört ett enda så här nyhetsinslag om det där man inte trycker på att de är så chockerande välproducerade. Det är oerhört high production values.
Det är motsatsen till man pratar om Charlie Hebdo, att man säger så här, det är klart att de ska få göra så här, men vad fula teckningarna är. Vilken töntig satir det är. Bara stjärthålssatir hela tiden.
Ja. Men det är synd att det är liksom de som hatar demokratin, att de är så oerhört mycket mer hantverksskickliga än oss som gillar demokratin. Just det. Det var ju samma med nazisterna, Leni Riefenstahls filmer. Dåligt budskap, fantastiskt utförande.
Men det är alltså motsatsen till det som jag talar om då. Det här med att man inte kan låta bli att rädda.
Nej.
Man hatar det du står för, men jag måste ära det som äras bör. Nu tänker inte jag gå in på om Jan Guillous krönika, för jag har inte läst den.
Du har inte läst Jan Guillous krönika?
Nej, så jag tänker inte gå in i den i detalj.
Nej.
Eftersom jag inte vet vad den handlar om. Jag har ju bara läst om den.
Aha, okej. Okay. Ja. Ja, det är en rimlig research du gjort ändå.
Det var så att du inte orkar läsa Elisabeth Höglunds blogg. Hur lång kan den ha varit?
Ja, men det var inte jag, det var Kringland som kom hit och ville prata om det.
Ja.
Okay. Jag tittade även på de vackra målningarna som hon lagt upp.
Jag hör bara ursäkter från Ola. Jag
läst... Journalist, författare och konstnär.
Ja, men jag läst...
Står det där? Står
alltså? Ja, man kan gå in och kolla galleriet. De väldigt vackra målningar av olika skogsmiljöer.
Jag läste Jan Guillous krönika.
Mm. Men jag också.
Det var ju inte så bra, tycker jag, att skriva så. Typ direkt efter att Uppdrag granskning visat att man inte kan gå runt och vara jude öppet i Sverige och sådär. Han hade inte riktigt ett case då när han sa att det här är ingenting.
Men var det ett dåligt case eller var det bara sagt vid fel tillfälle?
Både och kanske.
Ja. Men han hade ju liksom empiriskt, alltså det skulle ju kunna gå att empiriskt motbevisa honom. För han sa att det finns inte den här hotbilden mot judar. Alltså att judarna i Malmö ljuger, överdriver. Men det borde ju gå att kolla upp bara. Genom att fråga, om man nu inte litar på judar, att man tänker att de ljuger.
Men då frågar någon kristen som stått bredvid en
jude. Ja, men kanske något sånt, någon man kan lita på kan man fråga, har ni märkt av någonting?
Men just det, men i och för sig när han tar upp den här krönikan så är det ett dåligt exempel på en vattendelare, för den har ju varit kritiserad av alla, den här krönikan. Från Harry Amster på Svenska Dagbladet till Karin Pettersson på Aftonbladet. Det är bara en som inte har kritiserat den, nästan. Utan tvärtom har gått och försvarat den.
Mm.
Och det är Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet.
Mm.
Jag vet inte, hon skrivit så mycket om det. Hon bara twittrade, veckans viktigaste text har Jan Guillou skrivit.
Mm.
I och för sig så säger inte den om att den är viktig att läsa för att den är dålig. Eller viktig att läsa för att det är bra.
Nej, det är ingen värdering i om hon är för eller emot teserna som drivs. Utan
nej.
Den är viktig. Det är viktigt att folk läser den då.
Ja, men det kan ju också vara för att... läst den och förfärdes.
Ja, just det.
Oerhört viktigt.
Om detta må vi berätta, kanske.
Ja, precis.
Att hon menar det.
För då vet inte jag riktigt hur jag ska ställa mig till Åsa Lindeborg. Så är hon så att hon är en sån här som bara rent känslomässigt måste ta ställning för en sån här krönika? Eller är hon bara intellektuellt hedlig? Eller är det samma sak?
På vilket sätt menar du att hon är intellektuellt hedlig? Att det är så...
Ja, för att nu går det liksom drev mot honom. Men är man intellektuellt hedlig, då står man upp för man tycker även när det blåser lite snålt.
Ja, just det. Det är ju strångt.
Men i så fall tycker jag att hon är intellektuellt hedlig på ett sätt som är destruktivt för henne själv. Jag tycker det är underligt med folk som tycker det. Att egentligen inte att de tycker som de tycker, men att de alltid ger sig in i det. Att varenda boll som spelas hoppar de på. Trots att det kanske inte skulle vara så bra för dem. Men man kan ju vara så här taktiskt och säga... Ja, Castro har för långa tal. Och bjuda på den lilla. Mm. Eller bara inte gå in och försvara allt. Låta en passera liksom.
Ja.
Låta en boll rulla iväg.
Erkänna att det kan vara lite jobbigt att vara jude i Malmö.
Ja, eller bara inte ens kommentera det.
Ja, just det.
Bara bjuda på det.
Mm.
Alltså här plötsligt så kommer ytterligare en lite solkig artikel av Jan Guillou. Ska ju på Twitter och försvara den.
Nu har hon ju verkligen, hon har ju faktiskt bara sagt att det är en viktig text.
Ja, men om vi utgår ifrån att försvara. Ska jag spela den här bollen? Måste man in på planen och lira varenda gång? Sådana människor vet ju att de blir beskyllda för att bara försvara för att de är på samma lag. Då är det så smart att bara låta ett mål gå in.
Mm.
Lyfta på hatten och säga bra. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
En taktisk förlust.
Men det tänker jag
släpper in 1-0 i första halvlek. Då vet jag att det andra laget blir,
ja, men det,
självsäkra.
Det som det gör är ju att det gör en mer rolig och intressant oförutsägbar. Eller hur? Och att man är lite så här intellektuellt rörlig, tänker man. Men sådana att man inte riktigt vet vad de ska tycka hela tiden.
Nej.
Men det är det som är så här problemet med politisk aktivism. Att om något är politiskt viktigt för en, kanske Palestina-frågan, då kan man ju inte vara så här oförutsägbar och rolig hela tiden. Så då måste man ju slå hela tiden åt ett håll.
Mm.
Alltså det är därför det är så tråkigt med politik av den anledningen. Att det blir så intellektuellt förolämpande. Att det är politiskt viktigt att säga att man är för demokrati hela tiden. Men det är ju väldigt intellektuellt förolämpande.
Men jag vet inte om jag ska tycka de är jobbiga eller om jag ska beundra dem. Eller så, är de superhedliga eller har de inget taktiskt tänkande? Gör en grej, det måste jag ändå inse att om jag gör den här dikten om rysshat, att jag hade kunnat inte göra den. Bara den här gången. För det ser bra ut.
Men det är mer taktiskt, ja.
Det är mer taktiskt.
Ja, men taktiskt på vilket sätt?
Ja, för då kan man ju inte bli anklagad för att varenda gång hoppa på tåget.
Ja, just det.
Att helt blindt hoppa på. Alla hatar Jan Guillous text. Måste du på Twitter? Måste inte det? Just den här gången sitter jag och kollar.
Men har inte liksom Åsa Linderborg och Göran Greider och män själv på taget så ändå ett uppdrag som är att kommentera samtiden?
Jo, men man kan väl göra det lite smart också.
Du tänker att de kunde kommentera till Elisabeth Höglunds blogg den här veckan, ja, istället.
Ja, precis.
Som jag gjorde.
Men det är bara att de måste ut och veva varenda gång.
Mm. Men jag är
de
nog
lever
också
i det.
För att, om Åsa nu tycker det här, ja, att det var en viktig och liksom välskriven och vettig text, så är det väl ändå liksom intellektuellt heligt. Jag är nog för att man då faktiskt, även om det inte gynnar en, att man tar parti för någonting.
Men att man ändå så utsätter sig för, jag tycker det är väldigt, väldigt modigt. Att man hade kunnat spara det till kanske en text som var viktig. Inte behöva gå ut och försvara den här texten precis efteråt.
Nej.
Men du har rätt. Det är jag som tänker fel.
Det är du som vill vara salongsfejl.
Ja, ja. Spel för gallerierna.
Mm.
Både Agenda i SVT och Godmorgon Världen i P1 har på senaste haft reportage om besvikelsen på internet. Jag vet inte om ni har sett det eller hört det.
Besvikelsen för vad?
Ja.
Att det blev inget av med internets utopiska löfte. Att internet skulle skapa demokratin 2.0. Förverkliga Habermas offentliga rum. Gör så att vi kommer i kontakt med människor och idéer vi inte ens visste fanns.
Mm.
Vidga våra vyer tills de blev jättevida.
Jag tycker att det blev så, men att ingen uppskattade det när vi väl hade det.
Så fort vi upptäckte att vi hade det, då förbjöd vi det.
Ja.
Det skulle inte längre vara som förr.
Nej.
Det var det som var tanken med internet.
Just det.
Som förr, då Kringlan växte upp i Borås utan att någonsin träffa en folkpartist, och Jonathan växte upp på Djurgården utan att någonsin träffa en socialdemokrat.
Mm.
Men det har fortsatt vara så. Det är till och med värre nu. För förr, även om vi aldrig träffade oliktänkande då heller, så tog vi i alla fall del av samma nyheter.
Mm.
Det är det alla satt framför Rapport. Men kidsen idag vet inte vad Rapport är.
Ja, jag får det mesta av mina nyheter från Reddit.
Men sen är det också via sociala medier. Om någon delar en länk så går man in och kollar.
Framförallt så söker jag information på Flashback.
Tre representativa ungdomar som intervjuades i Agenda.
Mm.
Ja, men de sitter framför sina privata flöden.
Ja, och det gör jag också.
Ja, och de här flödena, grejen med dem är att de förvandlas till så kallade åsiktsbubblor.
Mm.
Där folk bara bekräftar varandra. Alltså baserat på din internetaktivitet så sorterar sociala medier inläggen så att sånt som du gillar kommer högst upp i flödet. Essan Fadakar, Aftonbladets suicidala mediechef, var med i Agenda och pratade om att han har skapat karaktären Caroline Svensson på Facebook.
Mm-hmm.
Och det är då en 19-årig tjej som är trött på invandring. och har en svensk flagga som profilbild.
Ja.
Och det flödet blir då därefter. Att, sen, att när en sån person nås av nyheten om nioåringen som misshandlades på Malmö central, då är det som bara med vinkeln kulturberikare gjorde våldsamt motstånd med huvud mot betonggolvet, det oskyldiga betonggolvet. Och bara så här kommentarer och delningar om att det var ett litet kriminellt monster som fick vad han förtjänade och borde kastas ut. Så att vi lever så i parallella världar.
Och där blir det ju verkligen den här polariseringen. Inte bara att jag tycker inte om din åsikt, utan jag vet inte ens om vad du har för åsikt.
Mm. Bra eller dåligt? Vad säger vi om det här?
Ja, men det, just det, att det kan gå så långt att de då i Caroline Svenssons flöde inte ens vet om att andra har varit upprörda över vad vakten på Malmö central gjorde.
Nej.
De tror att det är bara något alla delar som en glad nyhet. Någon gjorde ett bra jobb. Bara lite patriotisk pepp.
Mm. Man tror eller alltid att ens åsikt är i majoritet. Då? Eller är den enda åsikten? Det är inte så att man bara åsikter på internet. Någon gång sitter hon och vill ett fikarum och upptäcker att någon inte har samma åsikt.
Alltså det här är ju hårdraget, men att det blir mer och mer så. Såna sverigedemokrater, de bara delar och läser bara avpixlats och exponerat och fria tidsartiklar om alla händelser.
Mm.
Att när Marcus Birro hade någon rasistskandal och fick sparken, då tror inte att de skriver så här att Marcus Birro var rasistisk i de artiklarna, utan
liksom Marcus tystats.
Ja, Marcus Birro har tystats av liksom PK-maffian.
Just det.
Och på så vis är då situationen värre än innan internet. För jag menar, du visste ju ändå att Bengt Westerberg fanns.
Just det.
Han var med i rapportsändningen som gick i Borås också.
Just det.
Du kanske hade svårt att höra vad han sa på grund av din pappas svärande.
Det tror jag kommer från ett otroligt liberalfientligt hem. Men, ja.
Du hade kanske svårt att höra vad han sa på grund av din pappas svärande, men du hade ändå någon slags kontakt med andra sidan.
Mm.
Alltså Rapport var inte ett sånt åsiktsanpassat flöde. Det var inte så att om man såg Rapport på Djurgården på 1980-talet så fick man bara nyheter som Abbe Bonnier utsett till Sveriges sexigaste man igen.
Ja, men det var väl tvärtom.
Berätta något vi inte vet, sa Jonathans familj.
Och sparka in öppna dörren. Men det var precis tvärtom. Att Rapport var en liten kommunistbubbla. Och nu har vi äntligen fått tillgång till andra bubblor. Det var ju bara så att jag och min familj satt och grät framför Rapport. Medan Kringlands familj hade en sorts high five-fest varenda gång 1930.
Nu är det Palme igen.
Men nu får min familj lite high fives.
Ja, nu får alla familjer high fives.
Ja. Ja, men precis. Ja, men ni ville gärna ha då en sån. Ni hade velat ha en sån Djurgårdsedition av Rapport där man rapporterade om Palmemordet med vinkeln att det var ett rimligt inlägg i debatten om löntagarfonder.
En klassförrädare mindre.
Ja, high fives faller lika på fattiga och rika, sa vi.
Så, men, ja, men det var inte så, du fick samma vinkel på den nyheten som lilla Kringlan fick se i Borås.
Mm.
Men så är det inte nu i alla fall då, att alla ser samma nyheter. Att nu sitter alla och radikaliseras i sin egen uppfattning och liksom får mindre och mindre förståelse för att det kan finnas andra uppfattningar.
Förutom på Flashback, väl? Där får ju alla röster höras. Det styrs ju inte vad man ser av ens tidigare nätaktivitet.
Nej, men det är väl att folk väljer att gå in på sånt som där deras egna åsikter bekräftas. Mm. Det tycker jag är lite konstigt.
Inte troll, för de går in precis tvärtom och trollar. Mm. Så de borde de som har mest på fötterna.
Att de har mest nyanserad världsbild.
Ja. Jag tror ju inte på den ena delen, men de ändå har tagit del av den.
Ja, men jag kan tycka att, jag förstår den här grejen med Facebook och sådär, att inläggen hamnar högst upp. Men jag tycker det är lite konstigt med just Twitter, för där kan jag tycka att det ändå blev, att det har blivit mer så för mig att jag har kommit i kontakt med andras åsikter än vad jag gjorde när jag pluggade sociologi. Ja.
På Twitter, är man en sopa som bara följer folk som tycker exakt likadant som man själv, alltså då får man ju skylla sig själv. Det är väl verkligen upp till en själv att bara kryssa i.
Ja, precis. För jag skulle ändå säga att jag kryssar i så från alla politiska färger. Men det är ju att vi är i minoritet, tror jag då. Att de flesta klarar inte av att ha avvikande åsikter i sitt flöde. De blir för arga. Ja, det skriver ju folket i den. Nu har jag avfört, nu har jag blockat. För att de står inte ut.
Mm.
En konsekvens av de här individanpassade flödena är att politiskt opinionsbildande blir meningslöst. Mm. För du når bara ut till de redan frälsta. Alltså en liberal-konservativ krönika hamnar bara i flödena hos människor som redan gillar liberalkonservativa krönikor. En länk till en normkritisk podcast kommer aldrig hamna i normälskares flöde.
Nej.
Och i Godmorgonvärlden intervjuades en forskare i massmediekommunikation som pratade om det här, om hur sociala medier hjälper oss att sortera bort åsikter om människor vi inte håller med om. Men att det finns ett ljus i mörkret, en rörelse i andra riktningen.
Aha.
Som går emot det här att vi alla bara blir rättshaverister som sitter och själv radikaliseras framför flödena Google designat åt oss. Och den, det ljuset är det här.
Det finns rörelser åt andra håll också. Som när politiska samtal uppstår i andra sammanhang, som på ett hobbyforum, då präglas de inte av samma polarisering, utan snarare av att de korsar gränser och kluster av åsikter.
Environments are more likely to create these cross boundaries.
Ja, forskaren i massmediekommunikation där pratade om cross boundaries. Och de här då gränsöverskridande samtalen om politik kan bara uppstå på apolitiska forum.
Mm.
Så konsekvensen av det här är alltså att om du vill ägna dig åt politiskt opinionsbildande, skriva åsiktstexter, då är det helt meningslöst att sprida dem på Twitter och Facebook eller olika politiska forum.
Du ska in på en sånt jäsa vin hemma forum liksom.
Ja, precis. Alltså, sprid inte någon text i sociala medier om du är Sakine Madon. Utan gå in på forumet på West Ham Uniteds svenska fansida och skriv: visst, Mark Noble är en kämpe och klubbikon, men jag tycker inte att han är tillräckligt bra för ett lag som siktar på övre halvan i Premier League. Han har för lågt bolltempo och passar bara i sidled, och Sverige borde gå med i NATO. Det enda chansen en NATO-förespråkare har att eventuellt nå någon som inte är NATO-förespråkare. Alla politismskribenter, sluta skriv på politism. För det är som att inte skriva alls. Utan registrera dig på ett drakar och demoner forum. Och skriv: håller med Wulfric i hans post om att alvernas namn och språkkultur i Trudvang är huvudet på spiken. Det var ju som bekant Tolkiens kunskaper i finska som lade grunden för allspråket Kvenia i Midgård. När det gäller att bestämma invånarantalet i stormländerna har i alla fall jag utgått från Islands befolkningstäthet på 900-talet. Jag anser att Sara Skyttedals förslag om att ta ifrån svenska IS-krigare medborgarskapet leder till ett vi-och-dom-tänkande och till en rasistisk polarisering. Så kan de göra.
Så,
Då kanske de når någon oliktänkande. Men när de skriver det här på politism, då är det exakt som att inte skriva det alls.
Men de kommer säga: jag håller med dig om... Jag står inte ut med vad du säger om alverna, men du har en poäng om Skyttedal. För det, även där så finns det ju...
Även de forumen kanske är så nischade som man får då...
Ja, just det.
Men... Alltså det är alvvänner bara då som hamnar där.
Ja, precis. Man skriver ju bara för folk som tycker likadant om alverna.
Ja,
men bara för att man tycker något om alver så kan man kanske vara både vänster och höger när det gäller skattepolitiken.
Absolut.
Så då funkar det åt andra hållet. Om du har en åsikt som du vill nå ut med om alver, då skriver du på politism. Då kommer det en bisats.
Ja, precis. Att det, man måste liksom, ja, man måste kämpa för att lura de här liksom flödena.
Mm.
Och alla sverigedemokrater på Flashback, det är helt meningslöst att skriva i tråden om Mona Sahlin. Alltså alla som är inne där är ju redan överens om att hon är de facto ledaren för Islamiska staten. Mm. Så byt tråd, Mats Dagerlind. Gå in i tråden om porrorsakad impotens.
Där är han redan.
Gå in där och skriv: styrkekram till dig, Jonte 89. Gräv inte ner dig för att du fick ett återfall. Se det istället som positivt att du klarade en vecka utan porr och sikta på att klara 10 dagar nästa gång. Det kommer kanske aldrig bli perfekt, men strävan och önskan att sluta gör oss bättre än vad vi var innan. Muslimernas höga nativitetstal gör att vi snart kommer vara andra klassens medborgare i vårt eget land.
Jag som inte lyssnar så mycket på nyheter längre, jag blir lite tagen på sängen eller och är lite nyvaken och kom in lite snett i det här, tror jag.
Mm-hmm.
Så ni får ha förståelse för mig. Men det här med Alexandra Pascalido, att hon slutade på grund av att hon fick ta emot så mycket hat.
Flera timmar slutade hon väl?
Ja, precis. Och hot, eller hur?
Hat och hot.
Och jag fick ju bara min information från Twitter.
Mm.
Och vad jag liksom blev lite förvånad över där var att, och även liksom på, vad heter det, på nätet, var att det var saker som stod saker som Pascalido var den bästa. skriver Petter Larsson i Aftonbladet. Mm-hmm. Och en av Sveriges skarpaste och viktigaste röster, mm-hmm, Jan Helin, Aftonbladet.
Jaha, ja.
Och det som jag blir lite förvånad över, för jag trodde att det var lite allmänt accepterat att Alexander Pascalido inte är så bra.
Det har inte sagt att de förtjänar några hat.
Nej, alltså, exakt. Jag blev, lite, för att jag nu kan jag komma helt fel ut, men jag bara trodde att det var en sorts accepterad sanning att hon inte var så jättebra.
Det här du sa innan om att man inte måste vara där och peta precis några dagar efter ett terrordåd mot judar.
Ja, eller är jag bara intellektuellt hedlig?
Är det bara intellektuellt hedlig nu?
För jag menar på det sättet att jag tycker inte att hon är bra har med saken att göra.
Nej.
Att Aftonbladet går ut och säger att hon var så bra, det var väl inte poängen?
Nej, just det.
Och liksom precis med Charlie.
För då har man nästan sagt, hon var minsann inte så dålig som hon förtjänade det här hotet. Nej, jag håller med dig.
För det hade, inte, det hade inte med saken att göra huruvida Charlie Hebbos, de heter teckningar med folk som får saker i röven, var bra eller inte.
Nej.
Eller hur?
Nej, just det.
Det var det ju inte. Det var någon som, jag vet någon som stod att man var så fantastisk att ha haft en satir. Det har vi inte med saken att göra.
Nej, det, man kan lika gärna haka upp sig då på att de här hoten var väldigt välformulerade.
Ja.
Oerhört vacker prosa i näthatet. Men vi måste ändå vara emot det.
Ja. Så att om vi heter megapytorna, de hade drabbats av det där.
Mm.
Det är väl inte bra, men det hade inte spelat någon roll, eller hur?
Nej.
Nej. Så jag vill bara säga, je suis Pascalido, men jag tycker inte kanske att du är så bra.
Nej.
Jag har inga men det gör ju åsikter inte, men... om henne.
Nej, jag brukar lyssna på P1 morgon, men Ring P1 går igång. Det är som att såhär, sitta på sån där rodeo-tjur som är på barer, fast en sån här mental rodeo-tjur. Att man såhär, klarar kanske 6 sekunder, kanske 9 sekunder innan man såhär, kastar sig på knappen för slav.
Just det.
Slavradion. Så att jag som inte tagit del av hennes arbete där alls.
Nej, men du är väl ändå Alexandra?
Absolut.
Ja. Spelar ingen roll om hon är bra eller inte.
Nej. Det var din invändning.
Det var en fråga.
Det var en fråga. Nej, men vi står bakom dig i det här.
Vad är det hon har utsatts för?
Jag vet inte om det är hat eller hot. Hat, hot,
trakasserier. Verkar det som.
Och det är jag emot.
Ja.
Hon skulle kunna vara den pissigaste journalisten i världen och jag hade varit emot det. Men det är kanske inte det som är frågan.
Nej.
Nej. Men det blir ändå skönt, tror jag, för Alexandra att få det här stödet och få liksom att du understryker det här att hennes uselhet spelar ingen roll. Nej. gång på gång.
Det är väl inte det mest ärliga stödet.
Du duger inte, men du duger.
Ja.
Men det är det du vill säga.
Ja.
Mm.
Jag måste gå nu.
Okej, nu har Jonathan lämnat. Han var tvungen att springa till Stockholmståget. Vi får ro den här skutan i land själva då,
ja,
du och jag kring land.
Det gör vi.
Jag kan berätta att veckans avsnitt av Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa. Och en A-kassenyhet som vi kan berätta om är att den parlamentariskt tillsatta socialförsäkringsutredningen släppte sin slutrapport i måndags.
Aha.
Så då blev det en sån där natt om man aldrig kunde släcka lampan. Bara en paragraf till.
Ja.
Den innehöll bland annat förslag på hur A-kassan ska utformas i framtiden. Och utredningen har kommit fram till att A-kassan i framtiden ska vara så generös att den kan ge tillräcklig ekonomisk trygghet utan att det behövs tilläggsförsäkringar. Riktmärket ska vara att 80% av de som omfattas av A-kassan ska få 80% av hela sin inkomst. Så är det ju inte riktigt idag.
Nej, okay. Men om man bara konkretiserar det, det kommer bli bättre eller sämre?
Det kommer bli, taket måste höjas, för nu är det bara att de som tjänar upp till 18 700, det är bara de som omfattas helt och hållet av de här 80%. Det är de får 80% av sin inkomst. Och
så nu,
där.
Även de rika arbetslösa kommer också gynnas av det här?
Ja, precis. Det är ju inte så här konkret. Det här är mer då en riktlinje för hur man ska liksom utforma det i framtiden. Så det är inte så här konkreta siffror. Men alltså konsekvensen utav deras liksom slutsats är att den måste höjas. Ja, men poängen är i alla fall att den här känslan av oändlig trygghet som man får av A-kassan, känslan av att guppa runt i fostervattnet, den känslan kommer enligt den här utredningen bli ännu starkare i framtiden.
Det är ju goda nyheter för våra lyssnare som väljer att gå med i A-kassan.
Precis, gör det, gå med. Akademikernas A-kassa kostar 90 kronor i månaden. Läs mer på akademikernas.se. Har du gått med i Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
All right. Ola, du känner till Rättviseförmedlingen, antar jag?
Ja.
Företag och organisationer kan vända sig till dem och få hjälp till en mer rättvis rekrytering.
Mm, precis.
Om vi en dag får se Kodjak och Lår i På spåret, så kan det vara Rättviseförmedlingens förtjänst.
Ja, just det. För att från början var det bara att de hade tips på kvinnor som var experter inom olika områden. Mm. Men de har utvidgat det så att det är andra grupper också.
Precis.
Till exempel rasifierade.
De arbetar för att samhället ska bli mer jämlikt.
Mm.
Och den 1 mars i år fyller de 5 år.
Mm.
Lina Tomskård heter grundaren. På hennes Instagram la hon upp ett telegram från Stefan Löfven som gratulerade till succén.
Mm.
Det är ju stort. Statsministern hör av sig med telegram. Och hela telegrammet var rimmat.
Oj.
Ja, det var på rim. Det är ju en stolt socialdemokratisk tradition att uttrycka sig i rhymes, som går tillbaka till tiden då Jörgen Mörnbäck rappade som Ingvar Carlsson. Kommer du ihåg det?
Ja, och också att Timbuktu gjorde en låt som hette Brev till statsministern en gång.
Ja, eller om det hette Ett brev, jag kommer inte ihåg. Då svarade ju Göran Persson med en rap-attack mot Timbuktu.
Just det.
Lika välrimmad.
Mm.
Till exempel med rader som: du rappar om den ondskefulla presidenten av USA, herr Timbuktu, här måste du dig besinna. I grunden är ingen ond, varken man eller kvinna. Jag har träffat Bush och det var intressant, men våra åsikter skiljer sig ofta markant. Det han gör är nog bäst för USA. Det är ju därför euron jag vill ha. Så det var ett härligt sånt rap-attack grötrimmande som han svarade med.
Ja, men det är inte så dumt.
Och innan dess så blev ju Mona Sahlin upplockad av Feven.
Mm.
Du minns kanske när hon rappade "säga vad ni vill, men ingen baxar som Sahlin".
Just det.
Så det finns den här, och vi har ju, minns väl alla, Håkan Juholts underliga spoken word-hälsning till Lennart Holmlund. Kommer du ihåg den?
Ja, just det.
Jag spelar in den om du vill. Vi behöver inte spela hela kanske, men...
Ja.
Äntligen räcker inte som ord. Nej, fy fan i helvete vad glad jag blir när jag hör att Holmlund äntligen ska sluta med politiken. Det öppnar helt nya möjligheter för mig. Nu kan jag lämna min skydda tillvaro här i paradiset i Småland och slå mig tillbaka till makten. Holmlund has finally left the building. It's now or never. Holmlund, don't be cruel. Och du och jag, vi vet att detta betyder ju kiss me quick.
Han hade liksom den liksom spoken word-intonationen.
Som det är Daniel Suhonen som har skrivit den här.
Mycket möjligt. Nu var det i alla fall Stefan Löfvens tur att rimma.
Också Olof Palme, hjärta Latin Kings.
Just det. Där var det mer hiphoparna som älskade Palme. Han var ju inte så Latin-fans riktigt.
Ja, just det. Men det är i alla fall det är en oerhört stark spaning där med sossar
och hiphop, ja.
Det finns fler än tre exempel.
Ja, men precis. Och jag tror det är det ljuset vi ska förstå Stefan Löfvens rimmade telegram till Rättviseförmedlingen, som inleds: Sverige är kanske världens mest jämlika land, men det bygger på att så många är så kassa. Det blir som en droppe vatten, kallar sig för ocean i ökensand, bara för att den råkar ha störst massa. Ja, det är lite... Det är poetiska utflykter som man kan tillåta sig inom rappen.
För att den har störst massa.
Droppen har större massa än sanden. Jag är inte så kemist. Nu börjar jag läsa här, men jag kände att jag gjorde inte riktigt texten rättvisa. Så jag bad Malmö-rapparen Kalahari Svensson spela in den. Du känner inte Kalahari kanske?
Nej, det är en ny bekantskap för mig.
Han är en så här klassisk Malmö-rappare. Rappar om så här falafel och liksom var på Möllan och hänga runt. Och så jag tänkte, det är så här Stefan Löfvens telegram till Rättviseförmedlingen är tänkt att låta. Malmö-rapparen Kalahari.
I ditt öra.
Telegram till Rättviseförmedlingen på deras 5-årsdag den 1 mars 2015. Sverige är kanske världens mest jämlika land, men det bygger ju på att så många andra är så kassa. Det blir som en droppe vatten, kallas för ocean i ökensand, bara för att den råkar ha störst massa. När i vårt samhälle håller fortfarande så många människor tillbaka. Diskrimineringen och osynliggörandet är en skam och hån. Därför gläds jag att ni är med och gör det enda raka och arbetar för lika rätt oavsett om du är eller vad du kommer ifrån. Honesty sen ut till England, Italien, USA, snart kanske ännu längre bort. Det är en utveckling som är otroligt bra, inte minst för att jag gillar export. Så kära vänner, var stolta men inte nöjda över resultatet. Jag önskar er lycka i den fortsatta succén. Länge lever rättvisa förmedlingen ner med patriarkatet. Med vänliga hälsningar, Stefan Löfven. Stefan Löfven. Stefan Löfven.
Malmö-rapparen Kalahari alltså, som bevisar att sossarna plus sossarna hjärta hiphop lika med sant.
Jättebra, underbart.
Ja, han är jättig Kalahari.
Ja, han har nog en ljus framtid tror jag.
Jag tänker att han kanske ska rappa in Palmes gamla tal eller sånt där. Det passar Kalahari. Jag tänker att varför är det så här att sossarna och hiphop går så bra? Varför är de two peas in a pot? Och jag tänker att det är så här att när det kommer en ny ungdomskultur som bär fram en anti-etablissemangsidé, så brukar etablissemangets första tanke vara att se det som ett problem. Något som utgör ett hot mot den rådande ordningen. Men de flesta subkulturer blir starkare av att motarbetas. Så det finns en mycket bättre, mer satanisk metod. Att bara acceptera. Ge plats till de som skriker om att det inte finns någon plats åt dem. Mm. När punkarna skrek så här, ner med hela samhällsbygget. Så sa samhället, vill ni ha replokaler? Här är en vuxen person med bockskägg och keps. Han gör världens godaste pizzamackor. Och han kan lära er stämma era gitarrer. Att det är den, det är liksom den metoden man använder sig av.
Ja, man omfamnar de som går till attack mot den.
Precis, för 2 veckor sedan försökte jag provocera Sveriges Radio här i Lilla Drevet. Sa att jag tänkte komma till jobbet med haschrester i kroppen. Vad hände? Jag blev erbjuden ett jobb. Ingen nämnde det. Jag bara märkte hur jag avväpnades. När feministiska serietecknare säger krossa det här sexistiska skitsamhället, så säger det sexistiska skitsamhället, vill ni gå våran serietecknarskola? Här får ni fina priser för era serier.
Just det.
Det är liksom etablissemangets bästa metod. Ingen blir rädd för en hårdrockare idag. SMS:et har sagt, det är okej, vi accepterar er. Varför skulle inte en hårdrockare kunna jobba som nyhetsuppläsare? Så Mona Sahlin gjorde ju sitt bästa och lyckades förstöra Fevens karriär. Hon var med i musikvideo, accepterade Feven, fick Feven att rappa hennes namn. Lyckades. Samhällsfaran Feven som uppviglade unga kvinnor att bränna behån, inte vara ghetto när de har det bra ställt, samt respektera hiphopens 4 element. Hon bara försvann. Och eftersom det här är en så bra metod att säga, vi ser er, vi accepterar er, vi gillar er, så har jag funderat på, det här kanske går att använda på andra grupper som utgör ett hot mot samhället.
Ja, just det. För det är liksom, man säger bara att vi ser er och vi gillar er, men man accepterar inte liksom den så här politiska förändringen,
nej.
Som ni vill åstadkomma. Men det är som att människor gillar att få beröm och uppskattning så mycket så att de nöjer sig med att bara få berömmet och uppskattning. De ner kraven på att, exakt, som de hade från början, att de ville krossa och störta allting.
Ja, för det är ganska mysigt i etablissemanget. Man får med på så här Hall of Fame, kanske som rockartist, när man egentligen börjat vara liksom emot hela skiten.
Just det.
Men så verkar det tyvärr inte vara så att den här metoden som är så potent, att den tyvärr inte verkar funka på de liksom allra värsta grupperna. Så här, jihadister eller nazister. Mm. Det har blivit ett konstigt samhälle som sa så här, vi gillar er, här får ni... Man försökte väl göra det i Stockholm på 90-talet. Gav nazisterna bidrag att hålla på med sin pryd på Fryshuset och kungen kom och kastade pil med nazisterna. Men det funkade inte riktigt. Nazisterna försvann ändå inte. Trots att man sponsrade så här deras vitt maktspelningar. Den vanliga metoden funkar inte på dem.
Men inte det också det som var folk var arga över i Örebro, att Örebro kommun skulle hjälpa IS-krigare att få jobb. Det kanske var någon slags missförstånd i den nyheten, jag vet inte. Men det verkar också vara lite i den andan i så fall.
Det är ju den andan att man säger så här, vill ni åka på läger och lära er hur man tänder eld på en jordansk pilot? Visst, gör det. Men kom hem sen när ni skadar er, så får ni fri sjukvård här. Ska ni åka tillbaka sen? Att det har liksom inte försvagat den svejihadistiska rörelsen. Lika lite som Fryshuset förstörde den nazistiska rörelsen. Men det som är synd är att det inte bara är den bästa metoden som etablissemanget har, utan det är också den enda metoden de har. Att liksom bara ge sitt gillande. Så jag tror inte vi riktigt är liksom rustade. Vi har ingen annan metod som samhälle.
Ja, men jag kan tänka mig att det kanske också funkar mot nazister och IS-krigare. Att det kan göra det, för att det är så jävla svårt att värja sig mot det där att någon är snäll mot en.
Just, man kanske borde dela ut priser som årets IS-krig, årets kämpe. Någon som sitter i rullstol och ändå tagit sig ner för att skära halsen av en fransk journalist. Du lyckades inte, men jävla gott kämpat.
Ja, men så är det väl när liksom så här borgerliga kulturinstitutioner ger priser åt olika kommunister, så är det ju egentligen de facto så att de ger priser till människor som vill att de ska skjutas. Alltså egentligen är det så.
Ja,
men det är så långt ifrån att det ska ske i praktiken.
Ingen tar Sven Wolters hot om att störta det borgerliga samhället på tillräckligt mycket allvar.
Nej.
Han kan fortfarande få lön från Stadsteatern i Göteborg, trots att vi vet att det går till den väpnade kampen.
Ja, men precis, har Expressen kulturfest så får ju han gå runt där. Det är ingen som tror att han kommer liksom rada upp dem på led och arkebusera dem. Fast egentligen är det han vill.
I alla år har han lagt undan pengar, köpt vapen, utbildat en revolutionär förstyrka. Gud vad det hade varit överraskande om Sven Wolter ledde en sån statskupp nu.
Är det så jävla effektivt det där och liksom att ge någon beröm och hylla någon och vara snäll mot någon?
Mm. Det kanske är där vi landar, en sån Rune Andreasson insikt. Var snälla där ute. Krama en nazist.
Ja, precis. Men det är ju också något då, alltså något destruktivt är det också, om man är så där, om man är liksom systemkritisk. Alltså det är ett sätt för systemet som kanske, det så här kapitalistiska systemet som kanske är destruktivt på olika sätt och gör att människor far illa, men det kan upprätthålla sig självt genom att bara le mot alla sina kritiker och säga vilken gullig kommunist du är, här får du ett pris.
Det är
och så bara smälter
dem. Det är väldigt få som liksom klarar av att värja sig mot det och säga så här, jag vill inte ha er äckliga skit.
Nej, precis. Så att det finns ju också då ett väldigt, ska man säga, mjukt våld i att vara så här, att vara snäll på det här viset då. Att man kan upprätthålla sin regim.
Ja. Så snällhet är också ett vapen.
Ja.
Det vi vill landar i här.
Will I use it for good or evil? Min snällhet, I don't know. Innan vi slutar kanske vi igen kan påminna om vår turné, Ömhet.
Det är väl en bra idé. Det finns på vår Facebook-sida och vår WordPress-sida. Sök på Ömhet och Lilla Drevet så tror jag ni hittar båda två.
Ja, det är så här, omhetsturnén.wordpress.com och Facebook-sidan heter Ömhet, en stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet.
Ganska snyggt och rent. Där finns i alla fall de liksom hittills inbokade turnédatumen. Och det säljer, nu ska vi inte förhäva så här, men det säljer slut ganska snabbt.
Ja, precis.
I Stockholm har vi haft 3 extra föreställningar och i Göteborg 2 eller 3. De kanske inte är en på gång. Så passa gärna på om ni vill. Det är ju inget tvång alls, men om man vill komma och se så kan det vara god idé att köpa biljett i tid.
Mm. Fler städer kommer läggas till efterhand.
Jag hoppas ju mycket att det blir lite mindre städer också, att vi inte bara kommer vara... För jag tänker mig att vi har lyssnare liksom lite varstans.
Mm. Men, ja, precis. Men nu är det mycket Stockholm och Göteborgs föreställningar som har släppt och säljer slut snabbt. Så att om ni bor i de städerna kan det vara en idé att skynda sig lite. Just Jonathan vill också säga att även han är ute på turné i vår med Aron Flam, Ahmed Berhan och Branne Pavlovic. De har en turné som heter Sämst med E. Sämst. Info om den turnén finns på Sämst med E, alltså sämst.se. Där kan ni kolla vilka städer de besöker. Det här var en podcast för Aftonbladet Kultur som vi gjorde i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm. K. Svensson, du var också med.
Just det.
Och Jonathan Unge var här. Han var här en liten stund. Ni kan kommunicera med oss via hashtag Lilla Drevet i sociala medier eller gilla vår Facebook-sida. Eller också en grej vi kan säga är att det är någon som har startat en Lilla Drevet wiki.
Just det, inte på Wikipedia utan en hel wiki. Alltså att det
Ja, en sån här wiki-värld om Lilla Drevet.
Det är ganska roligt att följa. Jag vet inte om det är bara en egokick eller om det är också allmän intresse, men det är lite roligt att se den fyllas på och växa.
Det kan ju vara lite rörigt med alla avsnitt av Lilla Drevet, att där skrivs det lite vad vi har pratat om i vilket avsnitt och sådär. Och sen så är det...
Ett bra index. Man hittar dit, det finns en länk på vår Facebook-sida.
Ja, just det. Eller bara googla på Lilla Drevet Wiki. Ja. Men ni kan gå in där och kriga och uppdatera och skriva roliga roast-presentationer utav kringlan och så. Ja. Ja, men det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Det tycker jag låter som en bra idé. Okej, hej då.
Hej då.